Välkomna till God ton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med dig, Hanif Bali.
Tjena, tjena.
Hur är läget?
Du, det är jättebra. Det är jättebra. Jag har, alltså nu blir det ju, det enda som händer i mitt liv är ju mitt barn. Men jag har en stor seger att dela med mig om. Och det är att vi har hittat ett sätt att få henne att sova på nätterna.
Fan vad fett.
För hon hade min dygnsrytm. Min ursprungliga biologiska dygnsrytm. Nämligen att vara vaken på dagen.
Gama på nätterna.
Nej, sova på dagen och gama på nätterna. Exakt. Men nu vi hittade det amerikanska sättet. Du vet, man binder ungen. Man binder fast den som en burrito.
Det låter ju... Alltså, vilken del av USA sysslar med baby bondage?
Nej, men hela USA gör det. Det är faktiskt väldigt vanligt i andra länder. Väldigt ovanligt i Sverige. Av någon anledning, för man är rädd för plötslig spädbarnsdöd, liksom.
Men ni är mer modiga på det sättet.
Nej, men alltså saken är...
Ni slänger den tärningen på bordet och ser var den landar.
Det finns väldigt lite studier om det där. Och man vet ju inte vad det är på. Och också så här, bara den inte hamnar på mage och stryper
igen. Ja, och du är viril. Kan skaffa en ny.
Ja, alltså gud, vet du vad? Folk skaffar barn för sent. Och det gör de så himla fega. För ju äldre folk blir, ju fegare blir de. Alltså det finns ingen som är mer försiktig om ett barn än till exempel far- och morföräldrar. Det är för att de är gamla. Men alltså unga föräldrar, de tar ju risker med ungen liksom. Och jag tror en del av varför vi har en sån curlingkultur. Varför det bara blir mer och mer alla liksom bara så här extrema omhändertagandet och curlandet. Det beror på att det är, folk är mycket äldre nu när de skaffar barn. Därför är de mer försiktiga om barnen. Och det blir en så här överdriven försiktighet om man ska skydda barnet mot allt. Men hur som helst, det här med swaddling är ju bara lite kontroversiellt det här i Sverige. Men det är inte det i de flesta andra länder. Och det är liksom, jag har läst studierna, det finns inget. Så det är hur lugnt som helst. Men bara man inte gör det äldre än när den är äldre än 3 månader. Och den fyller ju 2 månader nu så. Vi har en månad på oss. Men hur som helst har det lett till att vi sover om nätterna. Och det är fan värt det. Så det har varit den senaste revolutionen liksom, i mitt liv. Nämligen, den sover på nätterna. Vi har en normal liksom, dyngsrytm nu. Så det är ganska mysigt.
Ja, det är fan ovärderligt.
Ja, verkligen. Hur är det med dig?
Ja, men fan, jag hatar att inleda med att klaga. Men liksom, samtidigt så är jag alltid så här... Liksom, jag har respekt för raka frågor. Alltså så här, hur är det med mig? Ja, men svaret på den frågan är att jag var sjuk förra veckan eftersom, och alla i min familj var sjuka och jag är fortfarande sjuk och alla i familjen är sjuka. Men vi är väl lite på bättringsväg. Det har varit en absolut helvetesvecka att vara 2 sjuka föräldrar med 2 sjuka barn. Det är inte så jävla drömmigt. Men, nog om det. Det löser sig. Men jag ska inte prata om det. Jag tänkte prata om någonting som... Jag vet inte, i denna feberyra så har jag liksom förberett en liten prata eller ett segment som jag gissar kan bli liksom ganska missförstådd eftersom att jag själv har varit så jävla spretig i mina tankar runt det. Men fuck it, nog med brasklapparna. Jag tycker att det kan vara sunt att mellan varven stanna upp och reflektera över sina egna ståndpunkter med en kritisk blick och även försöka förstå varför människor som man inte håller med landar där de landar. Och försöka göra det efter bästa förmåga. För det finns annars en risk att man blir som en död fisk som bara färdas med i strömmen. Ja, men allt detta med liksom filterbubblor och jada jada, you know it all. Men det liksom, det finns, jag har ändå den så här grundhållningen att jag brukar försöka göra det med en varven. Och i den svenska debatten, framförallt i högerled, så har ju den här, det handlar om barn Margret. Hon har ju blivit en meme. Och alla har sett henne. Men för att påminna oss om vad som hände, så var det här då under eftersnacket till programmet Debatt. Vi har pratat om det här 1000 gånger i podden, men jag tänkte ändå liksom dra en snabb recap. Vi kan väl lyssna på ett utdrag ur den här tidlösa klassiken där även du var med och Joakim Lamotte intervjuade, vilket var fantastiskt roligt. Och det här var då för ungefär ett decennium sedan. Då lät det så här.
Sverigedemokraterna, ni vill ha hårdare åldersbestämningar på ensamkommande flyktingbarn. Hur ska det gå till?
Ja, alltså i de nordiska grannländerna som har infört detta så har man rättsmedicinska undersökningar där man röntgar handlederna när man gör tandkontroller. Och det har visat sig att 48-73% av fallen så är det alltså myndiga personer som inte är barn. Och jag tror att hade man infört det i Sverige så hade det också bidragit till att färre hade sökt sig till Sverige som inte är barn.
Alltså när det gäller sådana här...
Och i Sverige idag tyvärr så har vi inte någon ordentligt kontrollsystem och de riktlinjer som utfärdade av Socialstyrelsen efterlevs inte. Så att idag går man enbart på vittnesuppgifter och vittnesmål från den asylsökande.
Hur gör vi så här när det gäller... Jag är tandläkare. Och när det gäller kontroll av tänder så kan man inte åldersbestämma för när en ungdom är 14-15 år så är det i stort sett färdigväxt. Man kan inte åldersbestämma.
Man kan inte exakt säga året, men man har ett visst intervall som kan avgöra om det är en 25-åring eller det är till exempel en 17-åring som kommer.
Alltså jag har principiellt inga problem med om man skulle åldersbestämma. Problemet är att de måste vara någonstans när man åldersbestämmer.
Ja, men bara det att vi hade infört det kravet hade gjort att färre hade sökt sig. Vad tror du orsaken till?
Varför?
Vad tror du orsaken är att trenden är vikande i våra nordiska grannländer? Finland tog emot 150 förra året.
Absolut, men du diskuterar mängden. Vi säger att
det är 858 och i Sverige 2657.
Nästa år.
Vad är orsaken
till att vi genomför det? Vi säger att vi genomför det och nästa år kommer det bara liksom 300 pers, säger vi. Det är fortfarande bättre att de här 300 personerna bor utspritt i Sverige, i familjer, i bygder, och sånt. De lär sig, men vänta, om det är 300, än att de bor i ett hem i Solna, det är mycket bättre för...
Hade Sverige fört en ansvarsfull invandringspolitik så hade det inte varit några problem heller.
Men det här handlar om barn, du pratar, för fan alltså. Nej, jag försöker prata också. För du slutar aldrig. Och det är som så här, det handlar om barn. Och barn är inte så...
Varför vill de inte vara i fosterhem då?
Jag har ett barn i foster, som i fosterhem är placerat hos mig. Och
är det en sån här unge?
Ja, det är ett sånt.
Hur gammal är den då?
Det barnet är 13 år.
Ja, men det är bra. Ja, det är så 13. Vi vill ha det i fosterhem.
Ja, men då ska jag tala
om... Inte på sådana här stora institutioner.
Då ska jag tala om för dig.
Det är svårare att hitta familjer om de är alla i Solna.
Nej, de finns ju i hela Sverige såklart.
Men ja, exakt. Men vissa säger ju nej. Varför ska man
få... Nej, familjerna säger inte nej. Det är kommunerna som säger nej. De vill inte ha sådana här hem där man...
Exakt.
Som Västerås har 15 stycken på ett ställe.
Mina partikollegor som nu förespråkar att vi ska tvinga. Jag hoppas att de själva ställer upp och tar emot ett ensamkommande minderåriga
asylsökande. Man får börja snacka om mänsklighet.
De borde föregå med gott exempel.
Man får börja prata om värdig gemenskap. Man får börja prata om barnkonventionen.
Kan du lugna ner dig? Kan du lugna ner dig? Kan jag försöka en diskussion här?
Det kan jag diskutera. Du står ju bara skriken.
Tobias Billström var den första till att teckna sig för att ta emot ett ensamkommande i så fall. Och även dina andra allianskollegor och de andra partierna som förespråkar detta. Varför föregår man inte med gott exempel? Varför är det så att vi ska gärna ha en stor invandring till Sverige, men inte i min kommun?
All right, jag klipper där. Det fortsätter jag ta till.
Vet du vad som slår mig?
Berätta.
Alltså, om den här gapande kärringen inte var i vägen, så håller jag och han på att konvergera i debatten. Hör du det? För då är det så här, han säger så här, ja, men om vi inför åldersbedömningar så kommer mängden minska. Medan min tes är, och jag köper ju den poängen han gör. Så jag konvergerar till honom och så säger jag, absolut. Men sen har vi det här att, för jag var ju där som representant för Solna där, som var en av fyra ankomstkommuner. Där liksom hundratals prackades på oss i stora institutioner. Och det här var ju, det var ju ganska låga volymer på den tiden. Alltså, jag tror min uträkning då var att så här, om det blir, om alla kommuner skulle ta emot så blir det två per kommun. Liksom. Och samtidigt säger han säger ju faktiskt, vi höll ju på att prata, han bara, ja, men Varför säger alla inte hos mig? Förstår du?
Mm. Mm.
Så då håller han på att köpa halva min poäng. Förstår du? Att vi, de måste vara utspridda om de är här.
Mm. Ja, men precis efter att jag klippte, alltså nu jag kan inte sätta igång det igen. Nej. Men du säger så här, du bara, ja men jag du säger typ så här, men jag kommer från mottagarkommunen Solna som tar emot typ näst mest i landet eller något sånt där.
Exakt.
Alltså det var liksom det som var din vinkel i det.
Det var ju att det är liksom, vi koncentrerar dem på en och samma plats, men jag köpte ju, vi håller på att konvergera och så kommer den här skrikande kärringen in.
Ja.
Och bara dödar all form av konstruktiv diskussion som finns.
Absolut, absolut. Men ja, hon gör det. Och jag försöker inte på något sätt säga att hon på något sätt har rätt i någonting här.
Mm.
Jag håller inte med henne i sak. Och det är klart att man kan skratta åt hennes hysteriska reaktioner.
Men jag tycker det är symboliskt. Jag tycker det är en enormt stark symbolik att det finns människor, att det fanns människor i det här landet med ganska skilda åsikter kanske i migrationsfrågan. Men som kunde ta en diskussion med varandra och konvergera. Som man har gjort i alla andra liksom nordiska länder.
Mm.
Men hos oss, det som skilde oss från de länderna är att vi också hade batikhäxan Margaret i rummet. Som bara kommer in skrikande så bara, det handlar om barn!
jag vet att det är så.
Det är,
jag vet
så,
att
det är symboliskt. Så.
Men jag tänker för en gångs skull försöka förstå Margret.
Ja, okej.
Okay. Alltså, jag vill på något sätt fatta varför blir hon som hon blir.
Ja, okej. Okay.
Alltså,
ja.
Och det handlar inte om att jag försvarar hennes ståndpunkt eller hennes agerande. Utan jag vill förstå det. Och kanske till och med även identifiera när jag kan, alltså i viss mån sympatisera med det. Även om jag för den saken skulle inte tycka att det är rätt. Alltså, jag har massor med gånger skrattat åt hennes hysteriska reaktioner. Och jag gjorde det när jag såg det här klippet nu inför att jag skulle förbereda det här också. Alltså, jag skrattar åt det. Men om man ska stanna upp och försöka reflektera och förstå, så tycker jag det finns några saker att ta fasta på här. Alltså, det första är, den här kvinnan, hon berättar alltså i klippet att hon har ett 13-årigt barn som är fosterhemsplacerat hemma hos henne. Mm. Det vill säga, det här är en människa som är personligen engagerad i den här frågan på ett sätt som går utöver vad den genomsnittliga personen är.
Mm.
Hon är också tandläkare, vilket betyder att själva diskussionen om att åldersbedöma med hjälp av tänder är en fråga som ligger close to home hos henne. Mm. Även om hon kanske har fel i sak, så liksom hon upplever att så här, det här är ändå mitt fält. Mm. Jag kan tänder. Liksom.
Mm.
Och idag så är debatten inte ifall det går att åldersbedöma på det här sättet. Men det är alltid lätt att sitta då liksom och fnittra med facit på hand. Alltså, det här var ett decennium sedan. Jag säger inte att tekniken för åldersbedömningar har förändrats radikalt på den här tiden. Men jag säger däremot att den allmänna kunskapen om åldersbedömningar är en annan idag än då.
Mm.
Alltså, ett decennium är lång tid. Och jag menar att på samma sätt som man kan ta liksom Margot Dietz blackface-bilder från studentperioden för 14 år sedan liksom, och så tar man det med en nypa salt och två skopor förståelse, så måste man också kunna titta med viss försonlighet på det här klippet idag.
Mm-hmm.
Alltså, det kanske borde göras en SVT-dokumentär som heter Kan vi förlåta Margret? Alltså, för jag minns hur debatten såg ut under den här perioden. Att det var åtskilliga experter som pekade på svårigheter med den här typen av åldersbedömningar.
Mm.
Och då kan man absolut säga att ja, men de här experterna drevs i många fall av en slags migrationsvänlig agenda. Och det var därför de ville konstruera alla möjliga slags hinder för att skicka hem de här afghanerna.
Ja.
Men det förändrar inte det faktum att debatten där och då var en annan än idag. Alltså, i det offentliga samtalet så var det absolut ingen konsensus om ifall det gick att åldersbedöma på det här sättet.
Nej,
alltså, det rådde en rätt stor förvirring om de här sakerna.
Ja,
alltså,
det hjälptes ju inte av heller att de expertmyndigheter som vi förlitade oss på var ju skitnödiga också.
Ja.
Det här var ju liksom så, man fick ju inget rakt svar av Socialstyrelsen i, får man göra det? De sa bara, vi tillsätter en utredning. Och sen när de tillsätter en utredning så tar de en känd flyktingaktivist liksom. Ja. Så ingen blev liksom klokare av det. Jag kommer ihåg att jag läste det här dokumentet om och om igen om åldersbedömningar. Och det var så många så här logiska hopp. Alltså det var å ena sidan att så här, det är väldigt viktigt att det görs. Det är bra för barnet. Mm. Samtidigt så måste man alltid tro på barnet. Samtidigt är det viktigt att vi aldrig gör det. Alltså det skapade så här otrolig förvirring. Ju konsensus då.
Exakt så. Och alltså, nu ska vi inte liksom hoppa för långt framåt, men lite det temat kommer jag prata om i våran live-show som vi drar ut på väldigt snart, fan nu i helgen. Men det är exakt det där som är ett problem, alltså att de som var utmålade som experter och som man då liksom, de var dubbade till experter, de sa ju saker som inte stämde. Och då är frågan så här, vad är rimligt att lägga på Margret att veta? Alltså visst, hon är tandläkare, men liksom hon var ju inte, alltså hon utgick ifrån någon slags vad hon trodde var sant. Alltså, förstår jag vad jag menar? Det är lätt att sitta med facit i hand nu och säga, ja men Björn Söder hade rätt. Men vad fan, varför skulle man just där och då lita på Björn Söder? Det var jävligt grumligt vatten liksom. Och utan att vara
expert. Men det var bara grumligt vatten i vår lilla pond liksom. Med tanke på att alla andra europeiska länder gjorde det.
Ja,
men i vår lilla liksom ankdamm, då var det grumligt liksom.
Exakt. Men det som är liksom, utan att jag någonsin har varit någon expert på detta område, men så vitt liksom min bästa kunskap i ämnet nu är, så är det som Björn Söder säger, det går ju att åldersbedöma på det här sättet. Det stämmer ju liksom.
Men vet du vad som är det pinsamma faktiskt?
Berätta.
Det är att väl när man över en natt plötsligt säger att när regeringen går ut och bara, vi ska åldersbedöma. Och då plötsligt så bara, så vräker alla liksom, rättsmedicinalverket bara, yes, we can do it, hur lätt som helst. Och du vet, plötsligt är det jättedoable att åldersbedöma. Då vill man ju inte använda de metoder som alla andra länder använder för att det PK tidigare helt enkelt, det som var politiskt korrekt, man har sågat de metoderna för att äga Björn Söder och gänget så hårt. Så man kunde ju inte liksom bara gå ut och säga, ja men nu gör vi som de har sagt att vi ska göra hela tiden. Så då hittar man på en egen metod med fotleder istället för handleder. Och så visade den, alltså det fanns inte lika mycket grunddata på det.
Nej.
Som det fanns för handleder. Och därför blev ju också Svenska Dagbladet hade ju en kampanj mot de här åldersbedömningarna baserat på att forskare efter forskare sågade metoden för det fanns väldigt stora osäkerheter i den. Men alltså hade man hållit sig till tänder och armleder så hade det inte, då hade det funnits ganska mycket mer underbyggd robust forskning. Så det var återigen så här, det var politiskt inkorrekt i och med att man inte ville säga så här, fuck, vi har PK-ljugit för er de senaste 10 åren. Precis. Vi har gjort vattnet grumligt. Så pekar man ut en metod som man kunde liksom ha som har ryggen fri och säga, nej men vi använder den här metoden, den har vi ju inte sågat tidigare.
Nej men precis. Det var den politiska viljan fanns ju liksom.
Nej exakt, men förvirrande tid. Men så när bestäms medicinsk expertis från politisk vilja? Nej, alltså, det är så sjukt!
Jag vet. Det är så upprörande. Och jag tycker inte att liksom vi riktigt har gjort upp med den delen av vår historia. Jag tycker inte att,
och de apatiska barnen.
Ja, exakt. Det här problematiken lever vidare. Ja. Och vi kommer se den här typen av skit även framgent. Men den här debatten, den kommer ju att handla om, alltså just i det här programmet, den kommer ju att handla väldigt mycket om genomförbarheten i den här metoden när det centrala egentligen, som man låg som en slags outsagd övergripande diskussion egentligen, var ju, eller outtalad, var ju huruvida man ville att de här afghanerna skulle få stanna eller inte. Alltså, det är ju inte så att Margret skulle nöja sig med svaret så här, att jo, men det går visst att åldersbedöma, så då kan vi avslag på de som inte är barn. Alltså hon hade ju inte nöjt sig med det.
Nej.
Och Björn Söder hade inte heller nöjt sig med det motsatta. Alltså, om man hade kommit fram till att nej, men den här metoden är för osäker, så då, det blir inte rätt säkert. Då skulle ju inte han säga, ja men okej, då tar vi emot alla de här skäggiga afghanerna, för det är lite för rättsosäkert. Alltså det kommer inte ske.
Ja.
Men så om man bortser från vem som har rätt och vem som har fel, och om ifall metoden funkar, så driver Björn Söder naturligtvis sin linje för att han vill inte ha hit dem, medan Margret driver sin linje för att hon vill ha hit dem.
Mm.
Och för att förstå Margret då, så kan man ju som sagt konstatera att hon har en 13-åring som är fosterhemsplacerad hemma hos sig.
Mm.
Om man bara skärmar av alla negativa aspekter med hög migration och allt sånt som vi normalt pratar om väldigt mycket på den här podden, så kan man ändå i mina ögon konstatera att det med allra högsta sannolikhet är så att Margret är en person som vill göra gott. Alltså, man kan prata om att vägen till helvete...
Man kan inte ifrågasätta hennes goda uppsåt. Så att...
Nej, exakt. Mm. Mm. Och man kan säga att vägen till helvetet är stensatt av goda uppsåt eller intentioner och så vidare. Men det måste ändå gå att även om man inte landar där hon landar, så måste man kunna se att det hon gör är att hon kämpar för det hon tror är gott och rätt.
Vet du vad? Man gör det allt för sällan. Alltså det är väldigt få som lägger tid och engagemang för att göra illa. Alltså det är liksom psykopater. Psykopater är de enda som bara liksom vill illa. Jag tror Björn Söder också, när det kommer till hans intentioner i varför han driver sin politik, är för att han tror att det skapar ett bättre samhälle. Det är
liksom absolut
han vill att liksom det han så att säga kan påverka blir bättre.
Ja, alltså tveklöst så. Och jag kommer lite till det, men det är där som ligger en stor problematik. Jag tror inte Margret tror det om honom.
Nej, därför den ena ser den andra, liksom den ena sidan ser den andra och har fel, medan den andra ser den ena sidan att vara ond. Och jag ser nu att i takt med att väldigt många har gjort en resa från typ sossarna in i högen via SD och sånt, så tar de med sig den mentaliteten in i högen. Och då försöker man tillskriva till exempel ett ont uppsåt på människor som vill ha invandring.
Ja, exakt. Exakt.
Så då är det antingen att World Economic Forum har bestämt det.
Vi importerar röstboskap.
Ja, eller World Economic Forum har bestämt i en stor konspiration att vi ska göra det här.
Soros.
Eller, ja, exakt. Eller att det handlar om en vanlig så här, vänster så här, antiliberal linje handlar om att det krossar välfärdsstaten och sånt. Vilket också, det är ju inte så svårt att hitta så här, risliberaler så att säga som har sagt det. Att invandring är ett sätt att liksom använda som murbräcka mot sossarna och sosse-Sverige. Vilket har visat sig vara helt falsk. Alltså. så här. Men jag tror väldigt få har i den här frågan drivits av någonting annat än goda intentioner från båda sidor.
Tveklöst så. Jag håller verkligen med. Men och Margret är en av dem. Och så hon drivs av vad hon är övertygad om är gott. Och när hon försöker komma in i debatten så blir hon först avbruten av Björn. Alltså för att han har ett anförande och sen så avrundar han det. Där uppstår en lucka. Då tar hon ordet. Men så liksom från hans perspektiv så ser han det som att ja, men jag måste bara liksom säga klart, för jag glömde den här bisatsen ungefär. Och då pratar han över henne. Han avbryter alltså henne. Det är det första som händer. Så det här är en människa som alltså har den här goda intentionerna, liksom har fosterbarn hemma. Nu ska hon liksom dra en lans för vad som är gott mot den här onda människan. Liksom. Och så blir hon då avbruten. Och det är nästa aspekt som jag menar att man behöver ha med sig för att förstå vad som händer. Alltså, du är politiker, och det är Björn också. Ni är vana med att debattera, och ni är vana med att bli avbrutna och skära in och avbryta när det passar. Det är liksom en förmåga Men inte alla besitter den förmågan. Mm. Margret är tandläkare. Alltså hon är inte van att debattera på det här sättet.
Pensionerad och, sådan också. Så
det, ja, men, ja. Och det är kameror runt omkring.
Ja, alltså, och tandläkare blir aldrig avbrutna för alla de pratar med har någonting i käften. Liksom. Så de kan inte, de kan fysiskt inte bli avbrutna.
Ja, men hela settingen är jävligt ansträngd och det är ett extremt känsligt ämne för henne som ligger väldigt close to home. Och i den kontexten då så brister det till slut för henne. Mm. Det är liksom ett slags primalskrik i desperation över att värnlösa barn, alltså så som hon ser det, värnlösa barn som söker skydd nekas det av likgiltiga vuxna. Mm. Hon ser då Björn Söder som en hjärtlös, ondskefull människa som inte bryr sig om barnens välbefinnande och som inte vill lyssna till henne när hon försöker vara deras röst i debatten. Mm. Och det här kan man ju invända emot på en miljard punkter såklart. Och det är liksom det som är den lågt hängande frukten om man säger så. Men nu försöker jag förstå henne mer. Liksom. Mm, mm. Men, och det är så här jag uppfattar den här situationen från hennes perspektiv. Och jag vet att få av våra lyssnare kanske, eller jag vet inte det, men jag tror att liksom det är nog inte alla våra lyssnare som är med mig längs den här promenaden, utan avfärdar henne mycket hårdare ordalag liksom, och inte riktigt är mottagliga för de här förstående, försonliga blickarna på henne.
Batikpang! Men, kom igen nu!
Ja, men precis. Men, nej, men det är lätt att liksom låsa sig i sakförhållandet att Söder har rätt i sak. Mm. Och att väldigt många av de ensamkommande faktiskt ljög om sin ålder. Mm. Men det är inte vad Margret tror där och då. Mm, mm. Utifrån hennes bästa vetskap så handlar detta om barn. Mm. Och jag måste säga att det finns situationer...
Jag har varit inne i samma resonemang när det kommer till Löf och 30-talet. Hon tror på riktigt att hon försöker hindra 30-talet att ske igen. Ja. Och då är det liksom, då framstår ju hennes val och sättet hon agerar väldigt rationellt om det är i vågskålen.
Ja, precis.
Och för Margret blir det ju liksom, det är ju samma sak. Hade du, låt säga att det på riktigt var så att 30-talet höll på att ske. Mm. Jag hade väl också höjt rösten.
Ja, såklart.
Förstår du? Ja.
Ja, men precis. Och jag ska ta några exempel på... För exakt, detta är liksom henne... Hon skriker i desperation. Det handlar om barn. Mm. Och det finns situationer när det här kan ligga nära till hands även för mig. Alltså, det är förbannat roligt att titta på hur hon liksom kastar håret i någon slags konvulsioner som en trasdocka. Men det finns situationer när jag kan känna den utomkroppsliga desperationen. Jag tänkte ta tre exempel. Mm. Jag har två gånger lyssnat på Joe Rogans intervju med en person som heter Siddharth Kara. Mm-hmm. Det här är avsnitt 1914, vilket för övrigt är helt sinnessjukt, av Rogans podcast The Joe Rogan Experience. Och Siddharth har under hela sin karriär skrivit om slavarbete och barnarbete. Mm. Och nu är han aktuell med en bok som kommer ut 31 januari som heter Cobalt Red, som handlar om koboltbrytningen i Kongo.
Gud, vet du vad?
Alltså det är så jävla mörkt.
Men vet du vad? Du sa ju så här, ja, men när du kommer se ditt barn kommer någonting förändras i dig och sånt. Och jag har ju inte haft det än. Jag har haft den här klassiska processen att man... faktiskt vanligare att killar börjar älska sitt barn med ungefär 3 månaders ålder.
Ja, just det. Mm.
Jag har haft en lite mer sån. Alltså nu börjar jag verkligen tycka om henne. Mm. Men någonting ändras ju när det kommer till att ta del av barns lidande.
Verkligen så.
Alltså någonting ändras i en enormt. Och jag och Linnea håller på att titta om The Crown. Mm. Och det finns en, alltså det, första säsongen är ju helt fenomenal. Och jag tror folk glömmer bort också varför den är så fenomenal. Men det finns en scen där parlamentet över och underhuset har samlat ihop pengar för att göra ett porträtt av Churchill. Mm. Och då, Churchill var ju konstnär själv, han är landskapsmålare, och då så pratar han om typ så här, han bara, ja, och tar in den här stora konstnären som ska göra det här, en modernist, och han säger att han studerat Churchills konst och han tittar på den här dammen som han brukar måla utanför hans hus.
Mm-hmm.
Och han säger att du målar den här dammen om och om igen, men det är någonting med den här dammen för dig. Det finns något mörker i den. Alltså det finns något ondskefullt under ytan. Och Churchill tar illa upp. Han bara, nej, den är bara tekniskt svår. Mm. Den är bara, det är inget sånt. Det kanske säger mer om dig än om mig.
Mm.
Och sen så vill Churchill kontra och säga så här, ja, men jag har studerat din konst med. Och så beskriver han en teckning han har gjort som är otroligt mörk och det är träd och knotigt och han också någonting ondskefullt över det.
Mm.
Varpå den här konstnären nu som jag tappat namnet på, han säger så här, ja, det var väldigt väldigt liksom, ja, men imponerande av dig, för det var, jag ritade den när min 2 månader gamla pojke dog.
Mm.
Och redan där brister det för mig. Alltså det brister totalt för mig där. Och bara för att han har nämnt att han har förlorat en 2 månader gammal liksom barn. Och sen, och varför den här serien är så briljant, så jag kommer behöva berätta till slutet av det. Och det och då och så blir Churchill lite ställd av det liksom, lite så här, ja, han säger att han är ledsen liksom, och säger han så här, ja, men frågan hur många barn han har, och han får frågan tillbaka, han säger, ja, men vi har 4, vi hade 5, Marigold som dog i blodförgiftning när hon var 2,5.
Mm.
Och så berättar han att han köpte det här huset efteråt, ett år efter hon hade dött. Och det var då han anlade the pond.
Dammen.
Och då inser Churchill själv vad det är för honom. Den här dammen, liksom.
Mm.
Otroligt briljant scen. Men alltså, här har jag och Linnea bara brytit ihop. I den här scenen. När vi tittar på det här. Och det hade inte skett ett halvår sedan.
Nej.
Det gör någonting med en.
Ja, men så är det. Så är det. Och en när man inte vild gissning är att Margret har barn. Eller barnbarn kanske.
Ja, men det är samma sak när jag har tagit del av de här vittnesmålen. Jag kände ju till de här vittnesmålen från Kongo exempelvis. När de gräver efter litium. Jag hade ju sett videorna därifrån för 5 år sedan.
Mm.
Men när jag fick höra det igen. Då bara plötsligt brister det för mig. Förstår du, jag ser det här klippet från Joe Rogan på TikTok eller Instagram och det är 1 minut liksom. Och jag bara märker på mig själv att jag försöker hålla tillbaka tårar. För det är så extremt brutalt.
Men alltså för de som inte känner till det här, så i alla laddningsbara litiumbatterier så finns kobolt, vilket betyder att i alla mobiltelefoner, i alla paddor, datorer, bilar, alltså i fan hela våran existens så är den här metallen integrerad. Och i Kongo så utvinns den på ett helt vidrigt sätt. Så under stekhet sol sitter tusentals människor med små hackor och hackar sig ner i berget till ingen eller extremt låg lön. Och eftersom att det här är ett fysiskt krävande arbete så är inte de allra yngsta barnen, men det är fattiga tonåringar som sitter där dagarna i ända under bevakning då av korrumperade, beväpnade militärmän. Och det här fortgår på ett sätt som bara fyller mig med en sån oerhörd känsla av maktlöshet. Alltså jag kan bli knäpp av tanken på att just i den här sekunden, medan vi sitter nu och pratar, så sitter barn och hugger sig ner i berget utan något hopp om bättring överhuvudtaget. Och datorn jag använder för att spela in det här innehåller den metallen de gräver fram. Och det man ska veta är att fyndigheten av kobolt, alltså de är inte heller jämnfördelade över världen, så att man bara, ja, okej, men då skiter vi i Kongo. Utan det finns typ så här 3% i Australien, 3% i Ryssland och sådär. Ganska små fyndigheter. Och så kollar man på Kongo, så är det då, de står för 3/4 av världens tillgångar. Och så finns det då det finns en massa bullshit-propaganda om att viss kobolt tas fram på etiskt sätt, men det stämmer liksom inte. Alltså den här kobolten i våra elektronikprylar, den tas fram genom slavarbete och barnarbete.
Ja, och vi Kina köper den i lösvikt från dem och skiter fullständigt i. Liksom.
Ja, men och vi gör inget åt det heller. Nej. Och vi kan inte göra något åt det, vad jag kan se. Och vi liksom, vi lever våra liv och accepterar det oacceptabla. Och det här kan väcka min inre Margret. Alltså insikten om att det bara fortsätter pågå. Och att det kommer inte lösas inom överskådlig tid. Det kan verkligen få mig att vilja skrika så här, det handlar om barn liksom. Och det är ett sånt exempel. Ett annat sånt exempel, alltså jag brukar inte titta på Dumpens avslöjanden om pedofiler av flera skäl. Jag gillar inte lynchmobbar, även om, alltså det finns ju vissa människor som är mer förtjänta av att få lynchmobbar efter sig än andra. Och man kan diskutera de etiska frågorna runt Dumpen i oändlighet, och min korta mening är att det, alltså även om jag inte tycker att det är, alltså att det de gör hör hemma i ett civiliserat samhälle, så är alternativet lika främmande för ett civiliserat samhälle. Alltså alternativet som Sverige har lyckats prestera är ju att ingenting händer, att pedofiler kan tillåtas grooma barn och utnyttja barn sexuellt utan att några som helst konsekvenser kommer till stånd. Och hade vi fått haft en rätt start värd namnet, så hade den här typen av agerande haft extrema konsekvenser och polisen hade haft verktyg att stoppa det. Men nu är det inte så, och då blir Dumpen liksom mer begripligt, om än inte önskvärt i mina ögon. Men jag har läst när Jens Garnman har skrivit om hur han har då följt med Patrik och Patrik Sjöberg, och hon Sara heter hon väl från Dumpen då, när de konfronterar de här pedofilerna. Och det är samma desperation som fyller mig då. Det är alltså män från alla samhällsklasser och bakgrunder som gör det här. Och det är möjligt att det finns mönster, alltså att vissa grupper är vanligare förekommande än andra, det vet jag ingenting om. Men det som slår mig när man ser de här bilderna är, alltså de här pedofilerna, de ser ut som vem som helst. Och de kan jobba med vad som helst.
Ja, det var ju en som var en rektor, va?
Exakt! De är inte ut en rektor. Och det här fortsätter bara. Alltså, barn utnyttjas sexuellt i Sverige och över hela världen. Precis i detta nu, när vi sitter och spelar in, så gråter ett barn som är rädd för sitt liv medan någon vuxen förgriper sig på det. Och ingenting jag kan göra förändrar det. Det fortgår bortom gränsen för min makt. Och det kan också få mig att vilja skrika och kasta med håret och skrika att det här handlar om barn. Och det tredje exemplet är kriget i Ukraina, som ju precis som alla krig slår extremt hårt mot civilbefolkningen. Och när man ser på nyheterna om att städer står utan el och vatten och så, så innebär det alltså att vad vi talar om är att barn i detta nu försöker finna ro i kalla, mörka spökstäder till ljudet av flyglarm. Alltså jag såg ett inslag med en mamma som stod vid en förstörd lekplats med sin dotter, och dottern började gråta när mamman berättade om misären. Och då sa mamman till dottern att hon inte skulle gråta mer, att de hade gråtit färdigt. Och jag vet inte varför, men beskrivningen av att de hade gråtit färdigt kom liksom under huden på mig. För det var liksom inte på ett bra sätt. Det kan ju finnas en känsla av tillfredsställelse i att man har gråtit färdigt, men det var inte vad det handlade om här. Det här var mer ett uttryck för att gråten förändrar inte något. Alltså det här fortsätter bara. Så inga tårar förändrar någonting. Och även det ger mig den här maktlösa liksom Margret-desperationen. Det handlar om barn. Alltså Margret hade fel i sak. Hon var helt fel ute i debatten. Och Margrets reaktion var absolut underhållande. Men när man är klar med att skratta åt Margret, så kan man ändå landa i insikten om att det finns så in i helvete många barn som får illa varje dag. Och det går inte att stoppa. Det bara fortgår. Och jag tycker inte att primalskrik eller att kasta fram och tillbaka med huvudet när man liksom konfronteras med den insikten, jag tycker inte att det är en överreaktion. Jag tycker snarare att det är märkligt hur vi människor besitter förmågan att inte ta in den smärtan, utan bara oberört gå vidare genom livet som att allt är i sin ordning.
Men det idag anses det ju vara något negativt att kunna göra det. Alltså det anses ju vara att vara den här som bara då skriker, det handlar om barn, är ju det mänskliga, så att säga. Men det är kanske så att de med förmågan att kunna liksom lägga sina känslor i en låda och försöka se lite kallt och rationellt på det, att det, att de har en större sannolikhet att fixa den där gruvan i Kongo än vad vi som bara, men det handlar om barn, känner liksom, om vi bara skulle gå på våra känslor liksom. Det kan vara så att strategin de framför är kanske direkt motbjudande för oss spontant, men i slutändan leder till en mycket bättre utfall än oss som bara vill göra gott för att vi känner någonting. Och det är någonting som, det är ju en kvalitet som jag tycker man borde börja höja igen, nämligen någon som kan stålsätta sig själv.
Men jag förstår exakt vad du menar. Samtidigt så är det så här, det kan behövas lite både och. För att jag menar, det finns de som vill dra sitt strå till stacken genom att åka ner till Ukraina och strida mot ryssarna. Och det finns de som skriver en bok om koboltutvinning för att dra sitt strå till stacken. Och det finns de som hänger ut pedofiler på dumpen.se. Men liksom, egentligen alla de är ju sådana som, alltså den bittra sanningen är att de gärningarna jag radar upp där, det är ju bara marginella företeelser. Alltså, det där är ju kategorin som skriker det handlar om barn egentligen. Det är ju desperata gärningar. För att eländet fortsätter ju bara. Det slutar ju inte. Och visst, jag tror som du att det finns ett enormt värde i att hålla huvudet kallt och kunna prata om svåra frågor på ett konstruktivt sätt. Men jag tror också att det finns någonting faktiskt konstruktivt i att inte bara fula ut de som känner starka känslor inför saker som kan väcka starka känslor. Alltså, förstår jag vad jag menar? Margret agerade outrageous. Jag menar inte att fullt ut försvara hennes agerande. Det är inte det jag säger, men det finns ändå någonting.
Du menar att det finns någon form av kvalitet reaktionen i det?
Alltså, ja, men det finns någonting i den humana reaktionen som kan väcka den rationella hanteringen.
Ja, nej, men jag köper det. Jag köper verkligen det. Särskilt ta till exempel koboltfallet här.
Ja.
Men den stora skillnaden mellan Margaret och någon som skriker om det handlar om barn, om kobolt nu, är ju att Margaret var ju överhetens, etablissemangets norm. Hennes åsikter var normen. Hon var status quo.
Absolut.
Och det, därför gjorde hon det från en position av styrka. Förstår du? Det är därför den desperata rösten blev så apart. För alla bara, men varför skriker du så desperat? Det är ju du som får, vi har ju som du vill ha det nu.
Precis, i någon mening, även om få ser det så är Björn Söder var underdoggen där.
Han var underdoggen där när det kommer till åsiktsmässigt. Hennes åsikter och flera år efter den här debatten var det som var normen. Det var det som alla tidningar företrädde, det var det som alla politiker företrädde, det var det som alla liksom tjänstemän, socialstyrelse, liksom barnläkarföreningar, de körde hennes linje. Och därför blev det så apart att någon var så desperat liksom i den sitsen av egentligen att bärsa uppifrån, blev det ju. Och det var ju därför reaktionerna blev så hånfulla, tror jag också. Alltså att, hur reagerar man mot det? Titta, de sitter på makten men gråter fortfarande. Det fanns något i det. Medan koboltsituationen, från överhet, från mainstream, från överallt, så tittar man på de där gruvorna Och säger man, fuck it, jag behöver min Tesla. Det är ju det. Så jag skulle hellre förstå om han som skrev ut den här boken hade börjat skrika, liksom, det handlar om barn. För att ingen verkar lyssna nu, alla skiter i det. Vi skiter i öppna gruvor i väst, nu har man ju gjort den här enorma fyndigheterna i LKAB har gjort det. Då är det så här, tills det tillståndet är på plats är, har ju alla de barnen nu som jobbar i gruvorna, de är tillräckligt stora för att ha egna barn. Den dagen vi öppnar den gruvan. Istället för att bara öppna den imorgon. Konkurrera ut skiten.
Mm.
Det är ju det som är...
Nu tror inte jag det var koboltfyndigheter.
Nej, det var det inte. Men det finns koboltfyndigheter i Sverige också. Stora koboltfyndigheter i andra gruvor. Exempelvis en urangruva som prospekterades för inte länge sedan. Och det löste man genom att kriminalisera den. Och då stod jag i Sveriges riksdag... i talarstolen, om det inte var en av de sista anföranden jag höll och liksom sa att det handlade om barn. och det tittade Centerpartiet, Miljöpartiet och liksom sossarna och vänstern tittade rakt i mina ögon och röstade ja till att förbjuda den gruvan. Liksom.
Mm.
Det finns, ja, men och då jag tror det finns en sån, så att säga, dimension av över- och underhet i vem som anses vara berättigad att skrika ut, alltså utan att motta hån i vem som skriker det handlar om barn.
Nej, jag köper det.
Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com/godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com/godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!